Det underbara nystandet av Anna Wallenberg. I slottet skulle det bli stor fest, för kungen fyllde år. Och alla prinsar, grevar och baroner i hela riket var bjudna på middagen. Men kungen gick omkring med fingret på pannan och försökte tänka ut något riktigt fint att bjuda dem på. Så att de skulle komma ihåg vad de hade fått och inte blanda bort det med vad de fick hos andra människor. Nå, det finaste var naturligtvis det som inte fanns att få. Och så påminde han sig att smultronen inte kunde bli färdiga på en 14 dagar ännu. Det var alltså utmärkt passande att välja sådana till efterrätt. Så då gjorde han det. Och åt öster och åt väster blev det kungjort att den som på födelsedagen kom till slottet med en korg smultron skulle få 100 gånger så mycket betalt för dem som annars. Och till på köpet få sockerkringlor. Ju fler smultron han hade med sig. Det blev en uppståndelse. På födelsedagens morgon vimlade skogen av småfolk med korgar på armarna. Och smedens Lasse och Kalle och skräddarens Lisa och Fina och tunnbindarens lilla Sara hade gjort sällskap redan i dagbräckningen för att söka igenom alla sina smultronställen. Kart hittade de nog, men inte ett enda moget smultron som kunde vara gott nog åt kungen. Men när de kom ut på en glänta i skogen fick de syn på någonting mycket vackert. Det var den allra sötaste lilla fe som satt på en tuva och smålog åt dem. Hon var klädd i en rosenröd klänning, röd och vit hatt och en skär florsjal som hon fläktade sig med för det började bli varmt. God dag små barn, sa hon. Jag tror ni är ute för att plocka smultron. Men sådana smultron finns inte mer än på ett ställe i hela skogen. Och det är min trädgård, där uppe på kullen. För jag är självaste smultronfen, ska ni veta. Om ni vill, så kan jag visa er vägen dit. Och tack, tackar alla ödmjukast, sa barnen och bockade sig och neg så djupt de kunde. Ha då ögonen öppna, sa fen. Och kom ihåg att den som hinner först fram, hinner plocka mest. Så steg hon upp, sträckte sig på tå och fläktade med florsjalen så att den stod som en rosenfärgad sky omkring henne och sen delade sig till ett par vingar. De lyfte henne så att hennes tåspetsar höjde sig från tuvorna och i ett nu flög hon som en stor grann fjäril över hela skogsgläntan och upp till kullen där hon ställde sig att kyssa på fingrarna åt barnen. Sen försvann hon hastigt bakom en buske. Kom, kom, skrek Lasse. Jag ser ända hit hur det lyser av smultron där uppe. Allesammans började springa över tuvorna. Men då hörde de en späd röst som ropade. Trampa inte på min väv! Trampa inte på min väv! Och i detsamma hörde de även från andra håll små späda röster som ropade. Åh, trampa inte på vår väv! Och trampa inte på vår väv! Och när barnen såg sig omkring märkte de att över grästråna och mellan buskarna var spända de finaste genomskinliga vävar som glittrade av miljoner daggpärlor. Och här och där vid tuvorna och bland buskarnas grenar tittade små älvor fram med utbredda armar. De såg förskräckta ut. Och den som först hade bett barnen att akta väven tog nu ett steg framåt dem. Vi har vävt tyg till nya klänningar och skulle bleka det i morgonsolen, sa hon. Men om ni inte ser det riktigt för så trampar ni det fördärvat för oss. Inte har vi tid att tänka på sånt strunt, sa Kalle. Och så klev han mitt i de vackraste vävarna. För han hade så bråttom att komma upp till kullen och få de flesta smultronen. De andra barnen rusade efter honom, för de ville allesammans komma först dit upp. Och de förstörda vävarna vajade som trasor i luften. Men omkring dem ropade älvorna högt av förskräckelse. Oh, våra vackra vävar, våra vackra vävar. Hur ska vi nu få några klänningar till balen imorgon kväll? Då stannade Sara och såg sig om. Och hon tyckte så synd om de stackars små älvorna som grät och torkade sig ögonen med sina trasiga vävar. Stackars små älvor, sa hon. Jag ska försöka gå försiktigt. Och så lyfte hon varligt upp vävarna framför sig och kröp in under dem. Men Lisa vände på huvudet och skrek efter henne. Skynda dig, Sara! Annars blir det inga smultron kvar åt dig! Sara lyfte på vävarna och kröp in under dem så fort hon kunde. För hon ville ju också gärna få med av smultronen. Men långt kom hon förstås inte på det sättet. Du är snäll du, sa en liten älva bredvid henne. Fast inte kännade mycket till. Att en hjälper när fyra skälper. Nå, vi ska i alla fall försöka laga så många vävar vi hinner med innan solen bränner upp dem, sa en annan älva som satt på en tuva ett stycke ifrån. Och Sara såg nu att hon hade tagit fram nål och tråd och börjat sy ihop en trasig väv. Det gick både flinkt och behändigt och efter ett par ögonblick var den hel. Sara blev så häpen att hon måste böja sig ner och ta i den för att övertyga sig om att hon inte hade sett fel. Men så väl var sömmen gjord att hon inte ens en gång kunde upptäcka skarven. Om jag bara kunde sy så bra som ni så skulle jag åtminstone kunna hjälpa er med att laga det jag själv har trampat sönder, sa hon. Då log den närmsta älvan och räckte henne ett nystan och en nål. Försök du bara. Du kan nog, uppmanade hon. Sara trädde på nålen och försökte. Och hon förstod att det var en underbar tråd hon hade fått. För aldrig hade hon sytt så väl och så fort. Och när hon höll upp väven mot dagen så kunde hon lika lite upptäcka sin egen skarv som älvans. De andra älvorna som också hade börjat sy slutade med det för att titta på henne. Nej, tänk så fort du syr, sa de. Du har mycket längre armar än vi så du kan ta mycket längre stygn. Och så trängde de sig omkring henne och bara, hjälp mig, nej, nej, hjälp mig, hjälp mig, nej, hjälp mig. Sara kunde inte neka. Hon hjälpte den ena efter den andra. Men allt emellanåt kastade hon en blick mot kullen där hon såg kamraterna gå och plocka de röda smultronen. Hur skulle det nu gå för henne? Skulle hon få några hon med, undrade hon. Hon försinkade sig allt bra mycket på det här sättet. Nu måste jag gå, sa hon till sist, annars får jag väl inte ett enda bär. Men nya vävtrasor sträcktes mot henne och älvorna bad så vackert att hon skulle laga dem att hon inte kunde säga nej. Och hon slapp dem inte, förrän alla vävarna var hela igen. Då rullade älvorna ihop dem, nickade åt henne helt vänligt och försvann under tuvorna. Sara sprang nu så fort hon kunde upp till kullen. Men smultronen var nästan alldeles slutplockade. Hon lyckades bara hitta några små kart som skramlade i korgen så att det lät som om de skrattade åt henne. Och kamraterna hånade henne också. Ja, det är rätt och lagom att du blir utan, sa de. Ska man se sig för vad man trampar, då kommer man ju alltid för sent. Och så gick de sin väg med sina stora korgar som var rågade med de härligaste smultron. Men Sara traskade efter och grät. För nu kunde hon ju inte få komma till slottet och se all ståten och få några sockerkringlor. Då sträckte sig en liten älva fram ur en buske och smekte Sara på kinden. Gråt inte, lilla Sara, sa hon. Här ska du få någonting som är lika bra som smultronen. Och så gav hon henne trådnystanet och nålen som Sara hade fått låna till sömnaden men sen lämnat tillbaka. Och Sara tackade vänligt och stoppade gåvan i fickan. Men nu hade hon bra mycket hellre velat få sin korg full med röda smultron. Vid slutet av skogsgläntan hann hon upp sina kamrater. Och de stod rådvilla och synade sina egna och varandras kläder som hade blivit förskräckligt illa tilltygade medan de kivade som smultronen. Fast de hade inte märkt det förr nu. Lasse hade fått sin ärm sönderriven ända upp till armbågen. Kalles byxor hade en väldig lucka som flaxade upp och igen. Lisas kjol var försedd med ett släp, så den hade blivit nedtrampad. Finas tröja hade blivit urringad på ett mycket otrevligt sätt. Och nu var det bara fråga om de alls kunde gå upp till kungen i såna kläder. Tycker du att vi kan gå till slottet så här? Frågade de Sara. Och hon blev alldeles förskräckt. Nej, för all del. Det går då rakt inte an, sa hon. Men vänta lite, jag kanske kan hjälpa er. Och så tog hon fram nystanet ur fickan och började sy ihop Lasses arm. Och efter ett par minuter kunde man inte se att den någonsin hade varit sönderriven. Sen tog hon itu med Kalles byxor, Lisas kjol och Finas tröja. Och i en handvändning så var de hela och snygga igen. Då blev glädjen stor och var och en la till tack en näve bär i Saras korg. Så nu kunde hon också gå till kungen och sälja smultron. Fast hon inte hade så mycket som de andra och inte kunde tänka på att få så många slantar och saker kringlar som dem. Men hon var så förtjust ändå att hon hoppade framåt landsvägen istället för att gå. När de kom till slottet blev de mycket väl mottagna. För deras smultron var de enda riktiga smultron som hade kommit dit den dagen. Lasse, Kalle, Lisa och Fina fick varsin stora guldslant och 10 sockerkringlar. Sara fick en liten silverslant och en liten sockerkringla. Och så fördes de ut på borggården till alla människorna som stod och väntade på kungen och drottningen. För de hade i nåder lovat komma ut och visa sig för allt folket innan de gick in och åt middag med prinsarna, grevarna och baronerna. Bäst det var blev det också ett fasligt trumpetande och en massa hovlakejer sprang ut ur alla portar. Ställ upp er! Ställ upp er! Skrek de. Nu kommer kungen och drottningen! Alla människor ställde sig så raka ryggarna som de kunde bli och så kom kungen och drottningen med sina kammarherrar och kammartärnor. Och kungen var så ståtlig att han var längre än alla andra och kronan på hans huvud blänkte så man fick ont i ögonen och måste blinka. Men drottningen var den allra sötaste lilla drottning med pärldiadem kring gässan och klädd i en himmelsblå silkestyllklänning som 20 tärnor hållit på i ett helt år med att sömma och brodera för det högtidliga tillfället. Och när kungen tog sin gemål vid handen och förde henne runt borggården så log hon så gott mot en var att det kändes riktigt varmt om hjärtat. Men plötsligt råkade hon snava på en sten och föll omkull. Och när kammartärnorna hjälpte henne upp bleknade de av förskräckelse. Ove och fasa. Den himmelsblå silkestillklänningen hade fått en stor reva vid kjolkanten. Då kungen fick se det bleknade han ännu värre än tärnorna och drog ihop ögonbrynen ända ner till näsan. En drottning kan inte gå på fest i trasig klänning, sa han. Går du in till dig igen? Vi får fira festen utan dig. Hoho, min klänning kan väl lagas, sa den lilla drottningen ivrigt för hon ville så gärna gå med på festen. Och så vinkade hon åt en av tärnorna som tog fram nål och tråd och började trä och sy. Se, sa drottningen när stoppen var färdig. Den syns ju inte alls. Men kungens blickar lyste som gnister under de svarta ögonbrynen som nästan satt ihop. Den syns, sa han. Går du in till dig? Då blev den lilla drottningen så bedrövad att hon började gråta. För hon ville inte alls gå in till sig igen. Och alla människor på borggården tog upp näsdukarna och började gråta dem med för de tyckte så synd om henne. Men Lasse, Kalle, Lisa och Fina tittade på varandra och vinkade. Och så klev de rätt fram till kungen. Herr kung, sa Lasse som hade tagit Sara vid handen. Här är en flicka som kan stoppa och sy så utmärkt bra. Kanske hon kan laga klänningen bättre än fröken kammartärnan. Ja, låt henne försöka, sa drottningen. Och så fick Sara ta fram sin nål och sitt nystan. Och på ett litet ögonblick hade hon lagat klänningen så att varken drottningen eller tärnorna kunde se skymten av revan. Men kungen såg lika grym ut för det och värdigades inte kasta mer än en halv blick på arbetet. Jag ser vad håret har varit, sa han. Och det är detsamma som om det vore kvar. Och så befallde han drottningen ännu en gång att gå in till sig igen. Hon sänkte huvudet och suckade så tungt som om en stor sten vilade på hennes bröst. Nu var det ju inte lönt att spjärna emot längre. Men Sara kände sig så bedrövad för hennes skull. Ack, om jag ändå kunde hjälpa henne, tänkte hon. Och i detsamma föll henne någonting in. Jag glömde fästa tråden, fru drottning, sa hon. Får jag göra det, annars går den upp? Kära lilla du, det gör ju ingenting när jag ändå inte får gå på festen, sa drottningen och snyftade i näsduken. Men Sara sökte och sökte efter revan, och när hon inte kunde finna den, fast både drottningen och tärnorna hjälpte henne, vände hon sig till kungen. Kära herr kung, sa hon, vill du inte visa oss vad hålet varit, eftersom du är den enda som kan se det? Ja, jag ska visa det, sa kungen. Men sen han brett ut klänningen och tittat på den en god stund, gnuggade han sig i ögonen. Jag tror jag måste sätta på mig glasögonen, sa han. Det är lite skumt idag. Och så tog han på sig glasögon. Och den lilla drottningen fick snurra runt, varv på varv, för att han skulle komma åt och syna klänningen riktigt ordentligt. Men när hon snurrat runt 10 gånger satte hon helt frimodigt sin lilla näsa i vädret. Nej, nu tror jag vi går in till prinsarna och grevarna och ber dem säga vad hålet är, sa hon. De har nog bättre ögon än du. Bättre ögon än jag, sa kungen och rätade upp sig hela sin längd. Så bra ögon som jag har ingen i hela riket. Och vad jag inte kan se, det kan ingen annan heller se. Då sträckte sig den lilla drottningen på tå så att hon kunde viska i hans öra. När ingen kan se det, kan vi då inte låtsas att det inte finns? Frågade hon. Jo, bara det inte händer en gång till så, svarade kungen. Och det lovade den lilla drottningen. Och så kysstes de och allt folket fick se på. Men för den händelse att någon ny olycka ändå skulle inträffa, så tog drottningen Sara i sin tjänst som översömmerska. Och Sara blev klädd i sammet och siden och fick mest sitta på en guldpall vid lilla drottningens fötter. För hon ville alltid ha henne till hands. Och folket sa att Sara var den viktigaste personen i hela riket, näst kungen och drottningen.